Hej och välkomna till The Streets Will Never Forget. Podden där vi går igenom 11 stycken spelare och en tränare som på ett eller annat sätt har satt avtryck hos mig och Jakob. Mitt namn är Albin Bramstedt och bredvid mig har jag Jakob Nalerius. I förra avsnittet så gick vi igenom tränare, målvakt och backlinje. Jakob, kan du ge en liten recap på vilka vi gick igenom?
Ja, vi pratade ju om allt från Sam Allardyce till Rory Delap och Brede Hangeland och David Elms lilla gästspel där. Så ja, det var ett avsnitt som innehöll det mesta, men jag tror att dagens avsnitt blir ännu mer intressant för våra lyssnare.
Ja, om inte annat så kommer det nog bli lite mer teknik, känner jag. I offensiv riktning, om inte annat.
Ja, verkligen. Det är många tekniska spelare, men vi har några benknäckare med i laget även idag.
Det måste man ju ha. Och lite misslyckade talanger också, som kanske hade en större framtid för sig på förhand än vad de faktiskt fick.
Ja, på något sätt fastnar man ju alltid för de spelarna som kunde blivit otroligt bra, men stannade lite lägre än förväntat, om man ska säga så.
Ja, nej, men som första spelare då, Jakob, det är väl en typisk teknisk spelare som dessutom inte riktigt nådde upp till sin förväntade potential.
Ja, det här är ju en spelare som när han hade dagen var världsklass. Och ja, han hade faktiskt dagen förvånansvärt ofta under sina år i Newcastle United. Och den vi pratar om är ju självklart Hatem Ben Arfa, som vi har valt att placera på högermittfältet. Och han kom ju då fram som en supertalang i både framförallt Lyon, men även under sina år i Marseille. Men det lossnade aldrig riktigt, han fick inte igång målskyttet riktigt och han lånades därför ut till Newcastle United i Premier League. Och där började lite knackigt med en del skador under hans första år, men han köptes loss efter ett kort lån. Och det stora genombrottet kom under 2012, där han var på en helt egen nivå i det laget. Han blandade bland annat solomål med assist som aldrig hade skådats på uppe i Newcastle. Och ja, han gjorde bland annat ett helt galet mål mot Bolton Wanderers. Kommer du ihåg det?
Jag har det inte i huvudet, tyvärr.
Nej, jag ska ju försöka förklara det då. Han vänder om med en eller två gubbar i ryggen på egen planhalva. Och vänder om dem på en femöring. Och sen springer han rakt fram genom hela försvaret. Och ja, det ser ju ut att vara rätt dåligt försvarsspel. Men jag väljer att se den fina prestationen av Ben Arfa i det här läget. Och det är kanske ett av de snyggare målen som har gjorts i Premier League under de 10 senaste åren i alla fall.
Alltså, är det det som är likt Sons mål mot Burnley?
Ja, det är det. Ja, han springer bara rakt fram. Och sen sista så bara tar han en lite längre touch och rullar in den bredvid målvakten. Ett väldigt snyggt mål och jag såg det live faktiskt. Det var väldigt intressant. Men ja, som sagt, höga berg och djupa dalar för denna fransman. Han kom aldrig upp i nivå efter 2012 igen. Han hade en del skadeproblem och väldigt mycket disciplinära problem. Han lånades ut till Hull City, men där lossade inte heller. Och han kom tillbaka till Newcastle som släppte honom och bröt kontraktet helt enkelt. Efter detta återvände han till Frankrike där det lossnade på nytt i både Nice och PSG bland annat. Men han kom aldrig upp i den potential som man hade när han kom till England. Men varför lossnade då aldrig riktigt för Ben Arfa? Som sades ha lika bra teknik som Messi av den före detta Premier League-spelaren Djibril Cissé bland annat. Jo, det var just för hans disciplinära problem. Det mest kända fallet är just i Newcastle och det var också det som gjorde att han lånades ut till Hull City. Han kritiserade Alan Pardew öppet efter en förlust som jag tror var mot Manchester United med 4-0. Där han bland annat stod och enligt uppgifter skrek mot Pardew in i omklädningsrummet för att sen gå ut och kritisera honom i en intervju. Och Alan Pardew, som den auktoritära ledaren är, tolererar ju självklart inte sånt här beteende och skickade ner honom i reservlaget för att sedan låna ut honom och sen bryta kontraktet. Och efter detta så lossnade det aldrig riktigt och Ben Arfa själv har sagt att han kände sig instängd när han tränades av Alan Pardew och det var väl kanske mycket på grund av detta bråket för det, han presterade ju faktiskt väldigt bra under Pardews ledning i många stunder. Och vi här på podden tycker ju det är tråkigt att en sån exceptionell bollbegåvning inte kunde hålla sig disciplinerad och fullfölja sin potential helt enkelt. Men vi kommer aldrig glömma bort hans säsonger i Newcastle United där han blandade saker som de aldrig hade sett på St. James Park innan. Och ja, vi kommer alltid komma ihåg hans mål med Bolton exempelvis, men även alla fina stunder han hade. Men ja, från ett franskt underbarn till en betydligt mindre talangfull spelare. Albin, vem är vår första inmittfältare i elvan?
Ja, men du, jag hörde du nämnde lite om disciplinära problem. Men även en fransk koppling. Så båda de grejerna kan man ju som sagt dra paralleller mellan Hatem Ben Arfa och vår spelare som jag har kommit upp nu. Och han kommer ju minst sagt bli ihågkommen. För det är nämligen den notoriska bråksaken Joey Barton. Och bara namnet tycker jag ger lite mobbarvibbar. Håller du inte med om det? En sån här riktigt brittisk skolgårdsmobbare typ.
Ja, en sån brittisk skolfilm från något högstadie eller något liknande.
Vad hette den? Billy Elliot. Har du sett den eller?
Nej, jag har inte sett den. Nej. Men jag har sett mycket om den.
Ja, det känns som att han skulle kunna ha varit med i den filmen typ, Joey Barton. Han är i alla fall känd som en riktig skitstövel bland supportrar. Men om vi ska börja med det fotbollsmässiga så är mittfältaren då känd från till exempel QPR, Newcastle och Manchester City. Och lite överraskande då så är det faktiskt i Manchester City som han gjorde flest matcher i. Han var nämligen där mellan 2002 och 2007. Och City som för övrigt idag då är en av världens bästa klubbar var inte alls samma stormakt inom fotbollen under den här perioden. Och i och med detta kunde då Barton, som faktiskt var en ganska duktig och passningsskicklig fotbollsspelare, ta en plats i Manchester City. Och jag pratade för övrigt med min kompis då som är ett stort City-fan och han sa det att Joey Barton var en jäkla duktig fotbollsspelare för, ja, under tiden i City då. Men sen så hände det någonting helt enkelt. Men vi ska ju då prata lite mer om den stökiga sidan av Joey Barton. Och vi börjar i någon slags kronologisk oordning här då. För att under en match i franska ligan så började Barton bråka med Zlatan. Och Zlatan som vi många vet då är ju inte någon man lätt sätter sig på liksom. Men Barton sket ju fullständigt i det här. Joey spelade då i Marseille och Zlatan var i PSG. Och under en närkamp så gick Zlatan in hårt mot Barton. Joey Barton ställer sig då upp och gestikulerar med handen framför näsan och insinuerar då på något sätt att Zlatan har en stor näsa. Och detta fångades såklart upp av en tv-kamera och Barton gjorde sig själv återigen till åtlöje. Och är inte det här då på något sätt det, vad man kommer ihåg av Joey Barton? Alltså, man kommer kanske inte ihåg det bollskickliga passningshjärnan som man då ändå hade. Utan man kommer mer ihåg den här lite fega spelaren som... det kanske inte är fegt att ställa sig upp och tjafsa med Zlatan. Men det är ändå fegt på något sätt att gå på personangrepp direkt sådär. Men för att ta ett bredare grepp på Bartons alla upptåg så ska vi gå över till en webbartikel som jag läste. För när Joey Barton fyllde 30 så gjorde tidningen The Mirror en lite annorlunda lista. Där de rankade de 30 galnaste sakerna han har gjort. Jag läste inte igenom hela listan för det räckte med typ 5 punkter för att jag skulle komma fram till vilket som var det viktigaste att faktiskt ta upp i den här podden. Och för övrigt så är det ju jäkligt sjukt att man kan som fotbollsspelare ha 30 stycken så galna saker på sitt konto då. Vilken otrolig ära att få något sånt här i födelsedagspresent. Är det någonting du hade velat ha, Jakob?
Jag tror det blir svårt att komma upp i 30 så märkliga grejer som jag har gjort när jag fyller 30. Ja, Barton, han var väl lite av en föregångare till Mario Balotelli. Jag vet att han fick någon liknande lista när han, om det var att han fyllde 25 eller något. Men jag har själv läst den här listan på Barton och den är betydligt värre, kan jag säga.
Jag trodde du skulle säga att han är en typ av en förebildare ett tag.
Ja, nej.
Men det blev föregångare.
Verkligen inte.
Ja. Nej, men bland annat då så har han blivit anmäld för att ha slagit en taxichaufför. Och vi måste då också ha i åtanke att allt det här har då skett när han var professionell fotbollsspelare. Det här är inte när han var 15 och liksom drack öl för första gången. Utan det här har han gjort som professionell fotbollsspelare. Han har även blivit avstängd av sin klubb för att prata med media. Och det vet man ju att det är nog inte det första en klubb gör. Utan det är ju ofta en spelare har gått ut och kritiserat sin tränare offentligt som Hatem Ben Arfa. Som vi var inne på att Hatem Ben Arfa hade gjort tidigare. Men han har alltså blivit avstängd från att prata med media. Men det grövsta är nog kanske ändå att han har blivit dömd till 6 månader fängelse för att ha misshandlat en man och en tonåring. Han blev frisläppt efter 74 dagar. Och den här incidenten då var den sista spiken i hans Manchester City-karriärs sista. Och vi vill ju bara poängtera då här i podden att vi står ju inte alls för det här beteendet och tycker att det är jäkligt avskyvärt. Men samtidigt är det ju helt sjukt att en fotbollsspelare som är... Jag menar alltså känd över hela Europa i alla fall, eller hela norra Europa, kan bete sig så här. Och det här har ju garanterat då lämnat ett avtryck som det kommer pratas om på gatorna under väldigt lång tid. Han är ju kanske den mest bråkiga spelaren någonsin, både på och utanför planen. Och det säger en hel del och det har funnits många galningar i omlopp. Men enligt mig den kanske roligaste historien som har backfired lite dessutom på honom skedde efter VM 2006. För då hade England ett väldigt upphypat lag och en väldigt stark trupp. Förväntningarna var verkligen på topp. Men efter deras uttåg i kvartsfinalen mot Portugal blev turneringen en besvikelse för engelsmännen. Trots detta så valde några av spelarna att släppa självbiografier. Och så drog de in en massa stålar på det här helt enkelt. Och Joey Barton, som den patriot han är, gick ut i media och kritiserade det här beteendet. Och jag citerar honom. England gjorde ingenting i VM, så varför släpper de böcker? Åh, vi förlorade i kvartsfinalen. Jag spelade som skit. Här är min bok. Vem hade velat läsa det? Inte så farligt för att vara Joey Barton kanske. Men efterspelet till det här skulle bli lite värre. För att han blev kort efter det här uttagen till Englands landslag. Och behövde kolla samma stjärnor som han då verkligen hade kritiserat hårt i ögonen. Tror du att han bad om ursäkt i omklädningsrummet efter det här, Jakob?
Ja, med tanke på vilka spelare som spelade i det här landslaget. Det var väl Lampard, Gerrard, Scholes, Beckham, Rooney, Owen. Ja, listan är ju lång. Så jag hoppas jag för att hans eget välmående att han gjorde det. Men det blev väl också bara en landskamp för Barton, om jag inte minns helt fel.
Ja, nej, men det är, som sagt, det säger väl en hel del om vilken människa Joey Barton var. I tidningen då, eller den webbartikeln som jag läste, så såg det ingenting om att han hade sagt förlåt. De trodde inte heller att han hade gjort det, kan jag säga. Jag stämmer nog in i det, att jag tror inte att han bad om ursäkt för det där. Alltså. Men i alla fall då, från en miserabel karriär till en annan, Jakob.
Ja, vår andra mittfältare som ska ackompanjera Joey Barton där inne och kriga till sig bollar i vår imaginära elva, så har vi ju en tidigare Golden Boy-vinnare. Och ja, vet du vad det är för pris, Albin?
Men vet du vad Golden Boy är?
Ja.
Jag vet att Nils Fröling var på topp 50-plats, eller topp 50-listan där ett tag. Så ja, jag har koll på Golden Boy, men det kanske bara är Kalmar-spelare som platsar in där, jag vet inte.
Ja, det är ju några av de största tidningarna i Europa som är med och utser den största talangen inom världsfotbollen. Och 2008 fick då alltså Andersson detta pris. Och ja, han är ju en brasiliansk innermittfältare som mest är känd för sin tid i Manchester United. Och han kom fram som en supertalang redan 2005, då han som 17-åring kom tvåa i U17-VM och utsågs till turneringens bästa spelare. Och efter detta gick Andersson då från klarhet till klarhet. Han gick bland annat från Brasilien till Porto, där han gjorde ett par säsonger för att sedan köpas av Manchester United. Och han vann nästan allt som går att vinna. Redan under sin första säsong vann han Champions League, där han den här kända finalen med Chelsea i Moskva, där Andersson var en av dem som gjorde mål på sin straffspark i straffsparksläggningen. Och han har vunnit flera Premier League-titlar, FA-cupen, ja, han har vunnit stort sett allt som går att vinna. Och han såg som en av världens största talanger, och den före detta demontränaren Sir Alex Ferguson har bland annat sagt att Andersson behärskade i stort sett allt. Hans passningsspel var otroligt välutvecklat. Han hade en fysik som var över förväntan för en så ung spelare, och han nämnde flera helt fantastiska egenskaper med Andersson när han var runt 20. Men det gick väldigt tidigt ut för den här brasilianska stortalangen. Och varför kan ju då många ställa sig frågan, och jag ställde också mig frågan när jag skulle göra mitt förarbete kring Andersson. Och då hittade jag lite roliga citat, bland annat den före detta vänsterbacken i Manchester United, Patrice Evra, svarade att Andersson älskade McDonald's, alltså snabbmatskedjan. Det har bland annat nämnt att när de åkte hem i lagbussen från vissa bortamatcher och de åkte förbi en sån här McDonald's-restaurang, så kunde Andersson sitta i bakse, eller lite längre bak i bussen, och ropa McDonald's, 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 som ett litet barn.
Får jag bara fråga en grej? Det låter lite sjukt då att Sir Alex Ferguson hade sagt att han hade en enastående fysik, tänker jag.
Ja, men jag tror det var lite så, som jag förstår det, så var det så att han fastnade för detta intresset, eller vad man kan säga. Hans kärlek till McDonald's väcktes efter ett par år i England. Han kanske inte var riktigt van vid att det finns så många McDonald's-restauranger och att det är så enkelt. Och det var också så att Andersson fick lite problem med sin fysiska kapacitet. Han gick upp en del i vikt och han fick väldigt dålig kondition och ja, sånt som man inte ser så ofta bland elitfotbollsspelare helt enkelt. Och detta fick också en aning tragikomiskt slut, där Andersson gick tillbaks till Brasilien och spelade i klubben Internacional. Och efter 36 minuter på plan i någon cupmatch i Brasilien där, så såg man bilder som hade fångats av en kamera på läktaren eller bredvid planen, att Andersson satt och fick sån här syrgasmask på bänken för att han var så trött helt enkelt. Och ja, till Anderssons försvar så var ju matchen faktiskt på ja, ganska hög höjd. Så det blev lite svårare att andas. Men det var ingen annan som satt där med syrgasmask direkt. Och ja, det blev ett väldigt tragiskt slut på Anderssons karriär som slutade blott 32 år ung. Och det är verkligen en sån här historia om what could have been. Och ja, han bjöd oss faktiskt på några fantastiska ögonblick och mål under hans tid i Manchester United. Och det är därför vi har valt att ha med honom i den här elvan. För han är ihågkommen av de flesta. Kanske inte bara i positiv bemärkelse, men han är verkligen ihågkommen. Då går vi vidare till vår kanske mest begåvade fotbollsspelare i den här elvan. Albin, vem är vår vänstermittfältare?
Ja, nej, men innan vi går vidare till vänstermittfältarna så vill jag bara säga det att vi skulle ju kunna haft en rubrik på det här. Om det här hade varit en tidningsartikel med Andersson så skulle vi kunna haft rubriken från Golden Boy till gasmask. Har inte det suttit otroligt bra eller?
Ja, verkligen. Ja, det hade blivit snyggt då med G och G.
Så, ja, ja, precis.
Ja. Ja, får du pitcha in till någon tidning då?
Ja, Norrköpings tidning kanske i vinter senare.
Ja.
Ja, nej, men som sagt, vänstermittfältaren då, oerhört talangfull. Det är nämligen marokkanen Adel Trapt som står som nästa man till rakning så att säga. Sulfinternas gudfader och kroppsfinternas mästare. Och han kan än idag få vilken försvarare som helst att se förvirrad ut. Och trots att han faktiskt ses som en dalande stjärna så har han spelat 7 matcher för Benfica i den portugisiska ligan denna säsong. Och som flera andra talangfulla spelare så är han född i ett nordafrikanskt land. I det här fallet då Marokko. Men han har en fransk koppling och började sin karriär i Lens. Han gjorde sin debut i Lens som 18-åring och lämnade i januari samma säsong för den engelska klubben Tottenham. Och först var det ett säsongslångt lån, men han köpte sedan ut under sommaren av Londonklubben. Men sen är det, jag läste på lite om Adel Trapt och det är lite spännande. Jag som Arsenal-supporter blev nästan lite ledsen av att läsa det här. För först och främst, han spelade bara en match i den franska ligan innan han lämnade för Tottenham. Och det visar ju ändå på vilken slags talang han var. Och ursprungligen så hade han faktiskt tänkt dra till norra London, fast inte till Tottenham. Kan du gissa vilken klubb han tänkte dra till, Jakob? Det är en superenkel fråga.
Ja, där får jag gissa att det är Arsenal.
Ja, det var Arsenal. Ja. Jag la upp för den. Det var en låg oddsare att det skulle vara Arsenal helt enkelt. Han tänkte alltså dra till ärkerivalen Arsenal. Och han har senare dessutom sagt då i en intervju att Tottenham var ett enormt stort misstag att gå till då han inte fick den speltid som han hade tillovats. Och talangen fanns verkligen i Trapt. Men han visade sig vara lite svår att ha att göra med och han hade inte riktigt den arbetskapaciteten eller disciplinen som krävdes för att bli en stor spelare i Premier League. Så efter flera lån så lämnade han 2010 Tottenham för Queen's Park Rangers. Och här känner vi väl ändå att hans karriär peakade, va, Jakob?
Ja, verkligen. Det är ju härifrån man kommer ihåg honom och det är detta som gör att gatan aldrig kommer glömma honom.
Har du några minnen från hans tid på Loftus Road?
Ja, men det har jag verkligen. Han hade ju en helt galen säsong där i Championship där Queen's Park Rangers gick upp och han lyckades ju med allt, kändes det som. Han dribblade ju bort vilken försvarare som helst och hade faktiskt lite slutprodukt också under den säsongen, vilket var väldigt roligt att se. Man trodde ju det skulle lyfta för honom ordentligt där.
Jag läste någonstans att han gjorde 19 mål den säsongen.
Mm. När de gick upp. Ja, något sånt tror jag det var. Och, ja, man kommer ju verkligen ihåg. Han var ju bäst i hela Championship den säsongen.
Det är helt sjukt alltså. Även om det är Championship så för en offensiv mittfältare är det otroliga stats alltså.
Ja, verkligen. Och han låg ju bakom väldigt många mål med.
Ja, men i alla fall då, tillbaka till Loftus Road. Jag har varit där en gång själv faktiskt. Med min familj. Och det var säsongen 2013-2014. Men var var Adel Trapt då?
2013-2014? Ska vi se. Var något av de här... Var han i Milan kanske?
Ja, han var i Milan. Ja. Så tyvärr så fick jag inte se honom på plats då. Och jag har kollat på laget. Det var ett ganska spännande lag ändå de hade där. Om jag inte missminner mig helt så hade de Richard Dunn som defensiv mittfältare den matchen. Ja, det kan ju vara något fel på den appen jag kollade på också, jag vet inte.
Spelgeniet Richard Dunn. Det låter inte omöjligt faktiskt.
Ja, men det var i alla fall sjukt tråkigt att jag inte fick se honom live då. Men i Queen's Park Rangers så hindrade skador och tränarbyten honom från att nå den potential som faktiskt fanns i honom. Och mellan 2010 och 2015 när han huserade i QPR så hade han hela 10 olika tränare. Men trots detta då så fanns det vissa stunder då han var briljant. Och som du nämnde tidigare då, inte minst säsongen i Championship när han, inte själv mant, men när han nästan då på egen hand tog upp laget till Premier League. Men personligen då så är han liksom ett ständigt pågående samtalsämne på något sätt när man pratar fotboll. Jag tycker ofta vi kommer in på honom när vi pratar fotboll och fotbollsrelaterade saker i princip. Alltså det är ju inte den bästa spelaren som någonsin har gått på en fotbollsplan. Men han är ju liksom ett fenomen nästan.
Han var lätt att älska verkligen.
Väldigt
hans spelsätt. Det var ju nästan som en engelsk Ronaldinho.
En marokkansk Ronaldinho.
Ja, verkligen. Att hans finta och han gjorde ju grejer som man aldrig hade sett tidigare.
Inte ens i korpen.
Nej, verkligen.
Då är det med försvararna kanske. Nu finns det ännu en anledning till att föra samtal om honom. För jag uppmanar alla som lyssnar på den här podden då. Och jag har ju uppmanat dig också. Jag vet inte om det var jag eller du som hittade det här. Men på Twitter så finns det ett konto som heter Stop It Tarapt. Gå in på det kontot och kolla vad han höll på med. Det var väl både i Championship och i Premier League. Alltså när han spelade i QPR. Det är helt sjuka finter. Alltså han kan liksom finta bort tre försvarare. Det är ändå professionella fotbollsspelare. Och han får dem att se ut som dig och mig typ, i princip.
Och för att sätta det lite i kontrast så är ju Championship absolut ingen dålig liga.
Nej.
Det är väl kanske en av de 8-9 bästa i Europa ändå, om man ska sätta det i något slags perspektiv.
Ja, men han var ju en oerhörd talang i alla fall. Men även om talangen var där så gjorde han lite för lite poäng i Premier League från sin offensiva mittfältsposition. Vi nämnde ju tidigare att han gjorde typ 19 mål säsongen när han gick upp med QPR till Premier League. Men i Premier League så blev det totalt bara 7 mål och 8 assist på 86 matcher. Och det är ju det är ju helt okej. Men om man ska vara en stor spelare som man faktiskt hade potentialen att bli, så måste han nog faktiskt lägga på några mål där och även några assist för att bli, om man skulle blivit erkänd som en slags storspelare då helt enkelt. Och som avslutande ord så vill jag bara säga att han kanske inte var en av de absolut bästa spelarna någonsin. Men jag tycker att han, om någon, har de kriterierna som krävs för att han ska vara med i den här Streets Will Never Forget-podden. För han, varje gång han spelade fotboll så såg det ut som att han spelade på någon slags bakgata. Alltså alla sulfinter, snurrfinter, kroppsfinter. Han fick allt att se så jäkla lätt ut. Och jag fattar inte hur man kan ha sån talang och ändå misslyckas på något sätt. Alltså det måste ju vara något. Det fanns skador som sagt. Det fanns tränarbyten. Det fanns säkert osäkerheter. Jag läste någonstans om att hans kusin hade dött liksom när han var på topp på något sätt. Och det är klart att allting det liksom, allt det ingår i ett slags förfall som fotbollsspelare. Men när man har den talangen som man ändå hade så måste man kunna leverera mer.
Ja, verkligen. Det är väldigt synd. Man trodde att han skulle bli en världsspelare där. Han var väl inte särskilt gammal när han var där och dominerade i Championship. Han var väl 23, 24, 25 år. Så ja, det var verkligen synd att det slutade som det slutade för Tarapt.
Ja, men sen då Jakob, på tal om skador som har missgynnat fotbollskarriärer. Vem är vår nästa spelare?
Ja, vår nästa spelare, tillika vår första anfallare, är ju långt ifrån en lika talangfull spelare som den gode Tarapt. Men det är ju en spelare som är väldigt enkel att älska. Och det är nämligen Michu som är känd som kanske det största One Season Wonder i Premier Leagues historia. Och detta är ju då under säsongen 2012-13 när han representerade Swansea City uppe i Wales där. Och han svarade för hela 19 mål under denna säsongen och blev framröstad till årets spelare i Swansea och vann ligacupen för första gången i klubbens historia. Och allt detta var ju då även under hans debutsäsong i klubben. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt att komma in och göra sånt avtryck direkt. Men vem var då denna spanjor som kom till Swansea från Rayo Vallecano 2012? Jo, Michu fostrades i Real Oviedo. Och ja, det är en väldigt klassisk klubb som har blivit något av en kultklubb i Spanien. Och bara där älskar man honom lite extra. Han studsade mellan lite så här jojo-klubbar i det spanska seriesystemet, Rayo Vallecano, Oviedo i viss mån, men Celta Vigo, men det lossnade aldrig riktigt, så han hade knappt gjort några mål där, och därför höjde många lite extra på ögonbrynen när han värvades för 2 miljoner pund. Det är ju ingen jättesumma för en Premier League-klubb, men han värvades ändå för ungefär 20 miljoner svenska till Swansea inför säsongen 2012 som 26-åring. Och ja, detta skulle visa sig bli ett av tidernas bästa kap, i alla fall under debutsäsongen. Han gjorde mål på allt under sin första säsong och ryktades till alla storklubbar i världen, kändes det som. Och jag förstår dem verkligen, de här klubbarna som var intresserade, för jag själv har ju en liten soft spot för så här både holländska och spanska poachers, alltså rena målgörare som står på rätt plats och är väldigt starka i avslutsmomentet. Och Michu var verkligen en sån. Han kunde vända om och göra mål på ingenting, kändes det som, där när han var i form.
Får jag bara lägga in där att jag som Arsenal-supporter också, alltså jag drömde ju mardrömmar om Michu. Jag tror att den säsongen när han, ja men han var väl i Swansea en säsong eller?
En ordentlig säsong.
Oavsett då, debutsäsongen. Jag undrar om han inte gjorde typ 4 mål på 2 matcher. Alltså han var så fruktansvärt bra, alltså det var helt sjukt. Och det är som du säger, alltså han såg inte speciellt, han var inte speciellt talangfull och han var inte så graciös på planen, men han var alltid på rätt ställe, satte bollen liksom där målvakten inte stod och var bara ett goal threat liksom.
Ja, jag vet. Arsenal hade ju väldiga problem för just Swansea här under hans säsong här, och det var ju Mitch och Scott Sinclair som vänster mittfältare, och Danny Graham tror jag också var på anfallet, och av någon anledning så hade Arsenal under Wenger här då väldiga problem med just Swansea.
Jag kommer ihåg, de hade en, nu det här är en otroligt svag anekdot egentligen, men de hade en vänsterytter, jag kommer inte ihåg vad han hette, men jag tror han var från typ Venezuela. En otroligt snabb vänsterytter.
Moreno.
Ja, precis. Jag tror han hette typ Moreno eller någonting.
Ja, Moreno eller Montero. Ja. Något sånt.
Ja. Ja, och han, vi hade ju Callum Chambers som högerback i en match då. Och alltså han, jag vet inte, han sprang sönder Callum Chambers. Jag har nog aldrig sett en spelare bli så överkörd. Någonsin, alltså, i alla fall inte i Arsenal. Och då har Arsenal varit på dekis nu i flera år liksom. Så du har helt rätt, alltså Swansea var ett buggyteam för Arsenal verkligen.
Ja, och de var ju väldigt bra. Och de, ja, i ligacupfinalen där, kommer jag ihåg, de vann väl med 5-0 eller något sånt. Och de såg väldigt bra ut, och det var många som trodde att det skulle lyfta ordentligt för dem. Men han blev omåttligt populär, den gjorde Michu uppe i Wales. Och ja, faktiskt inte bara i Wales, utan i hela England. Alla älskade hans så här gängliga stil, han var väldigt lågmäld och ödmjuk trots sina framgångar. Men han förlängde sitt kontrakt med Swansea med 5 år under sin debutsäsong. Och många trodde att han skulle ha en lång och framgångsrik karriär i Premier League. Efter detta så kom en andra säsong, och den kan vara tuff, det vet man sedan tidigare. Och den blev halvdan för Mitchell, han hade problem med skador. Och efter den här säsongen så lånades han faktiskt ut till en lite större klubb ute i Europa, Napoli. Men även där var det problem med skador, och han var, ja jag såg en del matcher och han var direkt dålig faktiskt. Och han noterades bara för 3 matcher tror jag och 0 mål i Italien, och skickades tillbaka till Swansea, och där hände det inget. Och istället skickades han tillbaka till Spanien, till Langreo. Och det är en klubb som ligger långt ner i det spanska seriesystemet. Just nu ligger de i 5:e divisionen i Spanien. Och ja, förvisso blev det väl 10 mål på 13 matcher där. Men ja, det var ju som sagt på rätt låg nivå. Och han gick tillbaka till Real Oviedo och avslutade sin karriär i sin moderklubb. Och det älskar man ju lite extra när en spelare faktiskt har den klubbsympatin, att man går tillbaka till moderklubben. Men inte ens i Oviedo blev det någon vidare målproduktion för Mitch igen. Och han blev väl hämmad av sina skador, och ja, prestationerna var ju dåliga efter skadorna. Och därför är han ju en riktig one season wonder. Man kommer alltid bli ihågkommen i Premier League-kretsar, och ja, jag tror faktiskt aldrig han kommer behöva betala för en öl uppe i Wales igen. Men det var allt om den här profilen Michu, som främst gjorde sig känd som ett hot i straffområdet. Men Albin, nu har vi en spelare som ska avsluta den här elvan. Vem är Michus anfallspartner?
Ja du, utan att säga för mycket så känns det som att ingen hade riktigt velat ha den här spelaren som anfallspartner. För han var, ja men det var en bråkig rackare alltså. El Hadji Diouf, kommer du ihåg honom eller?
Ja, det gör jag. På tal om det här att inte vilja ha någon som lagkamrat, så har jag för mig att han var faktiskt en av de personerna som låg på att Premier League-klubbar skulle ha hjärtstartare i anslutning till arenorna och i medicinska teamet. Och det räddade faktiskt livet på Fabrice Muamba där för 10 år sedan är det väl nu, när han fick ett hjärtstopp. Så ja, lite bra lagkamrat får man väl ändå ge honom.
Ja, men jag tar tillbaka det jag sa då. Det jag har läst om, det är såklart det, är det som ger rubriker, och det har ju mest varit negativa saker då. Men det är ju otroligt bra, det visste jag inte. Det
hade jag missat fullständigt. Jag för mig att det var El Hadji Diouf som låg på då.
Ja, återigen, det är ju en stark anekdot om det stämmer faktiskt.
Ja, men jag är ganska säker på att det stämmer.
Ja, men i alla fall då. Senegalesen kunde på sin dag då göra i princip vad som helst med ett försvar. Men han hade också en mycket mörk sida som kunde sluta med avstängningar eller svaga prestationer. 2001 och 2002 vann han som 20- och 21-åring årets spelare i Afrika. Så visst fanns det en jäkla spelare i honom. Han beskrivs som en hetlevrad och kontroversiell person både på och utanför planen. Och hade en spelstil som passade in på det påståendet. Mycket fart och styrka låg i hans spelstil. Men som sagt så är han kanske mer känd som en bråksak än en duktig fotbollsspelare. Redan år 2000 krockade han med en lagkamrats bil när han spelade i Rennes. Bilen hade dessutom en kvinnlig passagerare som skadade sig. Och som att inte detta vore nog så hade Diouf inte heller körkort under tiden och hamnade därmed i brottsregistret. En otrolig fotbollsspelare med ett otroligt dåligt omdöme. Men 2002 då så spelade han i Lens i Frankrike och skulle göra debut i VM-sammanhang. Hans Senegal gick bra och slog ut både stormakten Frankrike och ett upphypat Sverige och går ända till kvartsfinal där äventyret tar slut mot Turkiet. Här gör sig El Hadji Diouf ett namn och blir invald i turneringens lag. Och här startar hans Premier League-saga och han blir samma år värvad till storklubben Liverpool. Men det skulle inte bli så lyckad som man kanske hade hoppats. För under en UEFA Cup-match 2003 vid ställning 1-1 mellan Liverpool och Celtic så ramlar Diouf och landar vid publiken. Väl där spottar han på en Celtic-supporter efter att han har tyckt att publiken reagerat på ett hånfullt sätt. Detta får väldigt stora konsekvenser och Liverpool bötfäller Diouf med 2 veckolöner och 2 matchers avstängning. Utöver detta har han spottat på ett 11-årigt Middlesbrough-fan och på Portsmouths Arjen Desuv. Den senare incidenten kostade Diouf 3 matchers avstängning. Och jag tänker lite så här, Jakob. Finns det inte ett liknande beteende hos några andra fotbollsspelare? Den första som kom upp mitt huvud är Luis Suarez. Alltså det här liksom, vad ska man säga, nästan maniska, inte intresset, men att man måste liksom, man går tillbaka till ett otroligt dåligt beteende när det går dåligt, när man är frustrerad. Alltså att spotta på en supporter eller spotta på en spelare. Och Suarez, tänker jag då, han hade den här beat-fetischen. Jag vet inte riktigt hur, vad tänker du kring det?
Ja, jag tycker det skriker ju reptilhjärna, att det är ju det första som kommer upp då bevisligen, för han kan ju inte ha tänkt efter mycket innan han gjorde det, att då spotta på någon. Ja, Luis Suarez kom upp i hjärnan och Rudi Föller där på, eller Rudi Föller och Frank Rijkaard, den incidensen när, om det var Föller som spottade på Rijkaard eller tvärtom. Ja, det är ju sånt i stundens hetta, men när det är så här många gånger så ja, då är det ju någonting som hämmar i toppkontoret.
Nästan lite dags att ta lite psykologhjälp där, tänker jag nästan. Alltså. Det är ju,
ja, verkligen.
Nu är ju den här karriären så länge över, men det är mycket märkligt beteende, tycker jag. Alltså. Och självklart ingenting vi står för här i podden. Men i alla fall då, Liverpool-legenden Steven Gerrard har senare i sin självbiografi sagt att han inte har någon som helst respekt för senegalesen. Och att det verkar som att Diouf inte hade något intresse för klubben när han spelade i Liverpool. Och Steven Gerrard, som vi alla vet, har ju kanske det mest brinnande Liverpool-hjärtat av dem alla. Så jag kan tänka mig att de inte gick ihop så jäkla bra. Sen har även den andra Liverpool-legenden Jamie Carragher i sin självbiografi nämnt att han aldrig träffat en spelare som verkade så ointresserad i om han vann eller inte på matcherna. Så man kan minst sagt säga att Diouf varken var omtyckt av sina lagkamrater, sina supportrar eller då motståndarnas supportrar. Men oavsett så blev det bara 3 mål och 55 matcher i Liverpool. Ett ganska skralt betyg och facit för en anfallare. Och det är fler mindre kända spelare som också har öppnat upp om vad de tycker om Diouf som människa. Och han måste ju varit en riktig skitstövel i Liverpool, för den okända ytten Bernard Diomedé, vet du vem det är?
Nej, dålig kolla.
Jag har aldrig hört talas om honom heller. Han gjorde typ så här 2 matcher i Liverpool-tröjan eller någonting. Han vittnar i alla fall om en väldigt kaxig och ignorant spelare och människa i El Hadji Diouf. Och jag citerar: han var inte rädd för någon. Omklädningsrummet var som hans hem. Och pratade du engelska med honom så svarade han på franska, trots att han kunde engelska. Han hånade oss i omklädningsrummet och på bussen. Han hånade oss överallt. Och med Diouf's uppenbart låga status i laget så tycker man ju själv att han kanske borde varit lite mer ödmjuk. Jag tänker, om man kommer in i en stor klubb som Liverpool och det finns så starka profiler som, ja, kanske inte Diomedé då, men både Carragher och Steven Gerrard, så kanske man borde vara lite trevligare och vara lite mer lågmäld på något sätt. Och för att slå den sista spiken i kistan så hetsade Diouf mot Liverpools supporter efter att han, nu som Blackburn-spelare, gjort mål mot sin gamla klubb. Och Blackburn vann dessutom matchen med 3-1. Jag skulle gissa på att El Hadji Diouf eventuellt är Liverpool-supporternas mest oomtyckta spelare någonsin. Jag vet inte, jag kan inte komma på någon annan som, inte i modern tid i alla fall, Premier League-eran liksom.
Ja, det skulle väl vara någon Everton-legend eller ja. United-spelare.
Nej, men jag tänker som har varit i Liverpool då kanske.
Ja, jo, då är nog Diouf rätt så ohotad skulle jag tro. Det finns väl inte många som är mycket värre att ha att göra med egentligen. Så ja, jag håller ju med dig om din tidigare koppling där till att inte vill ha någon som lagkamrat. Nej, det hade jag verkligen inte heller velat. Jag
tänker Loris Karius kanske, men det har väl helt andra, ja, andra anledningar.
Jo, det var mest synd om honom. Ja. Diouf får mer skylla sig själv faktiskt.
Det är nog inte lika många som tycker synd om Diouf som tycker synd om Loris.
Nej, han har satt sig lite i den sitsen själv.
Ja, ja, det kan man tycka. Alltså. Det var alltså allt vi hade i vår första elva. Och det här var då podcasten The Streets Will Never Forgets. Två pilotavsnitt kan man väl säga. För vi tänker ju nämligen, om vi fortsätter med den här podden så tänker vi nog köra ett långt avsnitt istället för två 30-minuters avsnitt. Har du några avslutande ord, Jakob?
Nej, det var väldigt intressant och det är kul att få... Det är en liten nostalgitripp varje gång man kollar på såna här gamla fotbollsspelare, och Premier League är ju en liga som alla svenskar har någon slags koppling till. Så ja, det har varit väldigt intressant och ja, det här får vi fortsätta med.
Ja, det håller jag med om, Jakob. Det var allt för oss. På återseende. Musiken i podden är tagen från Epidemic Sound. Artisten heter Fashion och låten heter Outbreak.